Morgon. Om du besöker idag, jag måste be dina ursäkter för att svenska är min andra språk, så det är lite tufft. Men jag ska ha många misstag, men jag hoppas att du kan förstå vad jag säger. Så först Moseboken 22. Det har en chockerande historia, eller hur? Gud ber en far att döda sin enda son som ett offer till honom. Det började chocka oss. Och den här historien har många kritiker både utanför och inom kyrkan. Jag minns att jag blev ombedd att undervisa om den här historien på en barnklubb i en kyrka, och några av ledarna ville att vi skulle skippa den här historien eftersom de blev förstärkta och förolämpade av den. Hur kan vi tro på en Gud som skulle begära något sådant? Men detta klagomål missar hela poängen med berättelsen. På Abrahams tid i Kanaan var det vanligt att möda barn i offer till sina hedniska gudar. Denna historiska berättelse lärde Abraham de hedniska naturerna omkring honom och oss att barnoffer är fel för den enda sann guden. Det är till och med ont, vilket är en lära som oss uppres om och om igen i Gamla testamentet. Lyssna på den här versen från 5 Moseboken kapitel 12 vers 31. Så ska inte du göra när du tillber Herren din Gud, eftersom allt som Herren avsker och hatar har de gjort till sina gudars ära. Till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar. Så dagens kritiker av den här historien borde älska den. För den här berättelsen lär oss att Bibelns Gud avsker barnoffer. Så, om den här historien inte handlar om att främja barnoffer, vad handlar den då om? Den handlar om att visa mogen tro i gensvar till den Gud som alltid förser. Mina! Nej! Jag vill inte. Jag gillar det inte. Jag hatar dig. Känner någon av er ingen någon av dessa fraser? Ja, de är alla saker som en små barn säger. Ofta innan de mognar och växer upp. Det är irriterande, men inte särskilt chockerande att små barn säger sånt. Det är en fas som varje barn går igenom på vägen till mognad. Men om en vuxen man säger sådana saker, eller kastar sig på golvet i ett raseriutbrott utbrott mitt i affären, det är inte så acceptabelt, eller hur? Det är fel. Vi ska växa upp och mogna och veta hur vi ska kontrollera våra känslor på ett hälsosamt sätt. Så att vi kan vara produktiva medlemmar i samhället. Barn behöver växa upp. Vi måste mogna. Om det är sant i samhället, det är också sant i vår tro. Vad säger den kristna när Gud ber honom att ge upp något? Nej. Min. Eller att bägge sig någonstans han inte vill åka. Jag vill inte. Eller att ändra sig i en moralfråga. Jag gillar inte. Eller till och med jag hatar dig. När vår tro utmanar oss visar vi då andlig mognad. Eller kastar vi oss metaforiskt i ett raseriutbrott utbrott på golvet. När vi ser en sådan omögnenhet i köket är det målplatser och fullt. Och precis som ett barn behöver föräldrar att vara förebild för dem och visa dem rätt sätt att bete sig i världen, behöver vi andliga föräldrar som vägleder oss in i andlig mognad. Abraham är arketypen av en andlig fader för alla som tror på Bibelns Gud. När vi har följt honom har vi sett honom påbörja en resa. Inte bara en fysisk resa, utan också en resa i tro. Vi har följt honom på hans upp- och nedgångar. Vi såg i kapitel 12 hur han visade stark tro när han lämnade sitt hem för att bege sig till ett land han inte kände till. Sen i kapitel 13, när han och hans brorson Lot gick skilda vägar, gick han in i en öken och litade bara på att Gud skulle försörja. Vi såg i kapitel 14 hur Abraham gick i krig trots underlägsen i antal för att rädda Lot från 5 underkungar. Men vi har också sett Abraham visa svag tro. I kapitel 12 och 20 ser vi honom försätta sin fru i fara för att rädda sig själv. Vi har sett honom göra pannkaka av allt i hoppa. I kapitel 16, där han försökte förverkliga Guds löften själv genom att ligga med sin hustrus tjänarinna Hagar. Abrahams tro har vuxit och förändrats, och här i den här berättelsen ser vi att hans tro sättas på det ultimata provet. Och spoiler alert, han klarade det briljant. Abraham har varit på en 35 eller 40-årig resa av tro, och i detta avsnitt ser vi kanske Bibelns ultimata exempel på mogen tro på Gud. Vi kommer att packa upp den här berättelsen under följande 3 rubriker. 1. Abraham, förbilden för mogen tro. 2. Herren som förser för Abraham. Och 3. Herren som förser för oss. Så det första: Abraham, förbilden för mogen tro. Abraham och Sara har varit med om mycket vid det här laget. Hungersnöd, krig, människohändel. Ibland har de varit omgivna av fiender. Men nu, i slutet av kapitel 21, ser vi att de är på ett bra ställe. I frid med alla människor omkring dem. Och de har sitt löftes barn, Isak. Gud är fantastisk. Slutet på kapitel 21 skulle vara ett bra slut för berättelsen om Abraham. Men allt som gått för att leda fram till denna punkt, kapitel 22, vers 1, börjar med: en tid därefter sätter Gud Abraham på prov. Låt oss börja med att titta på omfattningen av det prov som Gud gav Abraham i vers 1 och 2. Han sade till honom: Abraham. Han svarade: ja, har jag. Då svarade han: ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Morialand och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Chockerande, eller hur? Men titta lite närmare på hur begäran själv påpekar hur svårt detta test är. Ta din son Isak. Det är svårt. Ja. Men då står det: din enda son. Isak är Abrahams enda son. Han har inte fler. Och han är för gammal för att få en till. Då står det: som du älskar. Isak är inte bara vilken son som helst. Abraham älskade honom innerligt, passionerat. Texten belyser för oss genom detta bisatser hur stort detta är. Du bygger upp spänningen för oss. Det här är fantastiskt, nagelbitande, skrivande. Gud bad honom att offra Guds löftes son. Alla hans förhoppningar och drömmar och framtiden, all hans glädje, allting. Och allt detta i hans älskade son ska läggas på Guds altare. Ta din son, din enda son som du älskar och offra honom där som brännoffer. Hur skulle du reagera på detta? Men ser vi vad Abraham gör i nästa vers. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med två av sina tjänare och sin son Isak. Sen han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. Han spelar ingen tid. Han sätter inget datum i kalender för att vara lydig nästa månad eller en nästa vecka. Han ställer veckoklockan extra tidigt. Han trycker inte på snus utan går upp ur sängen och fortsätter med det han måste göra. Ta allt han behöver. Två tjänare ved låsta det på åsna. Sen börjar han sin långa resa med sin son Isak. Abraham lyder omedelbart. Sen i vers 4 ser vi att detta var minst 3 dagar resa. Tänk på det. 3 dagar. Kan du föreställa dig tyngden av varje steg i lydnad till vår Gud? Varje steg tar honom närmaste berget, den plats där han måste offra sin son. Varje steg tyngre och tyngre. Men han tar inte den natursköna vägen. Inte heller går han i motsatt riktning. Han är målmedveten i sin tillit att, och lydnad mot Gud. Sen i vers 5. Han bekänner att stanna mer än han och Isak går vidare för att ge offergåvorna. Titta vad han säger till dem. Stanna här med åsnan. Jag och pojken går ditt båt för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Sen kommer vi tillbaka. Först tänkte du, kanske som jag gjorde, att Abraham ljög för kännare eftersom han vill inte berätta för dem vad han skulle göra. För han trodde kanske att de skulle försöka stoppa honom. Men nej. Han trodde verkligen att så var fallet. Låt mig läsa ett par versen från Hebreerbrevet 11, vers 17 och 19 till 19. 11, 17 till 19. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev sett på prov. Sin enda son bar han fram trots att han hade fått löftena och Gud hade sagt till honom: det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Abraham skulle alltså offra Isak eftersom han trodde att Gud fortfarande skulle vara trogen sina löften genom att föra Isak tillbaka från de döda. Abraham förstår inte hur Gud skulle lösa denna omöjliga situation till det bästa. Men han litade på att Gud på något sätt skulle göra det. Han förstår inte allt. Men han vacklar aldrig. Han kommer till toppen av berget. Binda Isak. Det visar hur mycket Isak litade på att hans pappa skulle låta honom göra detta utan klagomål. Sen höjer Abraham kniven. Sen precis i stunden innan kniven faller, då ropar det Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham! Han svarade: jag är här. Då sa han: lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Precis i sista stund stoppar Herrens ängel Abraham. Abrahams tro på Gud visas genom hans orubbliga lydnad. Det finns inget han kommer att hålla tillbaka från Gud. Om han var villig att offra Isak, så finns det inget han inte skulle göra för sin Gud. Gud vill alltså inte ha barnoffret trots allt. Han vill ha totalt och absolut tro och lydnad från sitt förbundsfolk. Så punkt ett. Abraham och den perfekta förbilden av förtrusten inför det yttersta provet. Abraham omedelbart beslutsam och trofast i sin tro på Gud. Men hur kan Abraham lita så totalt på Gud när så mycket står på spel? Vi kan se i detta bibelstället att det beror på att han har lärt sig att Herren och hans generösa försörjare. Det är vår andra punkt. Herren som förser för Abraham. Vi tenderar att fastna på barnoffret temat så mycket att vi missar poängen med hela berättelsen. Vi kan se det vad Abraham lade sig av hela denna erfarenhet. Se med mig vers 14. Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. När man ser en plats för ett namn i Bibeln har det alltid betydat sig. Det är en tecken för oss att vad vi ska ta med oss från historien som leder fram till att det nya namnet ges. Och här ger namnet Abraham berget där all denna berättelse spelades ut namnet Herren förser. Så det är uppenbart att för Abraham var det viktigast han tog med sig från denna händelse i sitt liv. Inte någon slags stolthet över att han hade klarat Guds test. Han letade inte efter en guldstjärna och en set smiley face klistermärke. Nej, han tog med sig budskapet att Herren förser. I samma ögonblick som änglar ropar stopp, tittar Abraham upp i vers 13 och ser en bagge som träslats fast med sina horn i en buske. Gud hade försett honom med ett ersättningsoffer istället för hans son, hans enda son, hans högt älskade son. Han behövde inte döda Isak. Han kräver inte den typen av offer av oss. Vår Gud är inte som de hedniska gudarna. De omgivande nationerna dyrkade sina hedniska gudar genom att döda sina barn. Genom att göra det hoppades de att deras gudar skulle välsigna dem. Men Bibelns Gud fungerar inte så. Nej, Abrahams Gud förser sitt folk. Han utgjuter sin välsignelse över oförskämta människor och ber dem sedan att lita på honom. Så Abraham döper den plats till Herren förser. Men det är inte så att Abraham plötsligt räknar ut detta här. Se tillbaka på vers 7 och 8. Isak sa det till sin far Abraham. Far, han svarade, jag har min son. Han sa det, vi har eld och ved, men var har lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsätter de sin vandring tillsammans. Gud skulle förse. Han visste inte exakt allt detta skulle hända. Men han visste att Gud skulle förse dem med vad de behövde. Varför? Jo, för att han vid detta läget efter mer än 30 års vandring med Gud. Han hade upplevt Guds försyn varje dag. Han såg det inte alltid då. Men under hela sin långa vandring hade Gud försett honom med rikedom, mat, beskydd och en son. Och nu i början av kapitel 22 litade han på det. Att hans Guds försyn var ständigt närvarande. Abrahams Gud sov aldrig, blev aldrig distrakterad, toppade aldrig kontrollen. Varje ögonblick och i varje situation var Gud med honom och försåg alltid för hans behov. Herren förser. Han levde äntligen i denna kunskap och han visste att hans Gud var värd att lita på även i den svåraste prövningarna. Denna bagge var den senaste i en lång rad av mirakulöst tajmade gåvor som Herren hade gett sin tjänare. Och Abraham döpte detta berg inte bara på grund av denna senaste försvinn, men för alla som hade skett både före och efter detta. Om Abraham skulle sammanfatta sin Gud med två ord, så är Herren förser perfekt. Abraham levde i närhet till den Herre som förser. Så kunde han lita på honom. Vilken skillnad skulle det göra i ditt liv, i mitt liv, om vi verkligen levde i vissheten att vår Gud förser allt vi behöver hela tiden? Vilken situation går du igenom just nu? Vilket är det största testet att du står inför just nu? Är det något som håller dig uppe på natterna? Bekymmer, världens oroligheter. Abrahams Gud kommer att förse oss med vad vi behöver. Be Gud att släppa taget om något. Eller att kliva fram i tro utan att veta vad konsekvenserna blir. Abrahams Gud kommer att förse. Eller har du en djup mjuk synd eller skam att du drar ner? Att dra ner dig. Och Satans röst som anklagar dig. Abrahams Gud kommer att förse. Kämpar du eller är förvirrad och du vet inte hur du kommer att ta dig igenom ditt lidande? Abrahams Gud kommer att förse. Vilken skillnad skulle det göra i varje situation du står inför om du utan en skugga av tvivel visste att din Gud kommer att ge dig allt du behöver? Att Herren som förser är med dig. Abraham är förebilden av mogen tro. Därför att Gud var Abrahams generösa försörjare. Men Ben, det var lätt för Abraham vid detta läget. Vi har ju i kapitel 22. Han hade mycket att se tillbaka på och se att detta är sant. Vad har jag att se tillbaka på? Jag är så glad att du frågade. Låt oss titta på vår sista punkt. Herren som får se för oss. Kanske visste du det redan. Men den här punkten är en full aning om Herrens största för synd för dig och mig, Jesus för synd. Låt oss snabbt gå igenom texten igen med våra Jesus glasögon på. Låt oss gå tillbaka till vers 2. Ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Morialand och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Påminner dig om en annan vers i Bibeln? Kanske den mest kända versen i Bibeln? Låt mig läsa Johannes 3:16 för dig. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Nu vet jag att det inte är ett direkt citat. Men jag är säker på att när vi läser Johannes 3:16 opererar Jesus avsiktligt denna vers från första Moseboken 22. För att hjälpa oss att se vem och vad den har historien i sluten den pekade på också. I första Moseboken ombeds en far att offra sin enda son. Och i evangeliet offrar vår himmelske fader sin enda älskade son som ett offer för oss alla. När din ögon är öppna och likheterna omöjligt att missa. Vi ser att det är inte bara en berättelse om en far och en son. Det är en berättelse om två fäder och två söner. Två fäder måste offra sina enda söner på ett berg. En på berget Moria, 4000 före Kristus. En på Golgata-berget, år 33 efter Kristus. Två pappor förberedde sig för att göra det som behövdes. En gick upp tidigt på morgonen och samlade ihop allt han behövde. Den andra planerade sitt offer före världens skapelse. Två faren påbörjade den långa färden mot offret. En pappa går i 3 dagar. Den andra vandrade genom historien och planerade varje ögonblick med hans sons offer i åtanke. Två och skyldiga soner bar på ryggen det trä som vilka de ska offras. En var veden han ska brännas upp med. Den andra bär korset han kommer att spikas fast vid. Två soner litar på sina fäder, går upp för sina berg och tvivlar aldrig på sin fars plan. Två söner blir villig tyglande av sina fäder utan klagomål. En bunden med rep, den andra med spikar genom händer och fötter. Två fader lyfter sina händer för att inbringa död på sina älskade söner. Och det är här likheterna slutar. Ängel ingriper för att rädda pojken och en ersättning ges för hans liv. En bagge fångad i en buske. Men när den fulla kraften av Guds vrede mot all synd föll över hans älskade son Jesus fanns det ingen som kunde hålla den tillbaka. Ingen ersättning för Jesus gavs. Nej, det fanns ingen ersättning för Jesus. För han var det sanna substitutet för oss. Den vrede vi förtjänar för all vår synd full över Faderns son. Så att du och jag kan gå fria. När vi tittar på Abraham och föreställer oss ångesten i hans hjärta. När han vandrar i vägen till Moria. Det är meningen att vi ska se ångesten i Guds hjärta när han leder sin son till Golgata. Varför skulle Gud göra det? Varför skulle han sända sin son att dö? för oss. För att han älskade oss. För utan hans död skulle vi alla möta hans rättmätiga, rättfärdiga vrede mot vår synd. Vi skulle gå förlorade för evigt. Men vänner, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Oj, hur ofta har vi inte hört de orden och inte känt den känslosmässiga seger tyngden av den kostnad som den himmelske fadern och den eviga sonen var villiga att betala så att vi kunde bli frälsta. Och så, förstår du, på grund av detta kan du veta att Gud aldrig kommer upphöra att förse oss med vad vi behöver. Vänd dig med mig till Romarbrevet 8, vers 31 och 32. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Ser du, om vi vet att Gud har gjort detta för oss i Kristus, vad skulle han någonsin kunna hålla tillbaka? Han gav oss det allra bästa av sitt allra bästa. Gratis. Om han gjorde det skulle vi kunna säga som Abraham, Herren förser alltid. Det är viktigt att vi inte missförstår den här historien. Om vi gör det kan vi lätt glida in i legalism. Du förstår att om vi tror att berättelsen handlar om att Abraham gör det rätta för att behaga Gud, så kan vi ibland vara villiga att offra saker till Gud. Ge upp saker för honom så att vi kan få en större välsignelse tillbaka. Men det sätter oss i förarsättet. Vi har kontrollen. Vi ger upp det vi är villiga att ge upp. Och när vi ger till Gud, blir han skyldig oss. Det är falsk kristendom. Istället, när vi ser att den har berättelsen i slutanden handlar om Guds nådfyllda och förtjänta, ständiga, obekvämliga, aldrig sviktande försym för sin kännare i evigt evangeliet, då förändrar det allt. Vi ger inte upp saker för Gud så att vi ska få saker från honom. Nej! Men när vi redan har fått det här, då är det enda rätta svaret att ge allt till honom och inte hålla någonting tillbaka. Paulus uttrycker det så här i Romarbrevet 12, vers 1. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. När vi förstår detta kan vi omöjligt säga att Gud ber om för mycket. Vi kan bara säga att mitt liv är bundet i kärlek till honom och hela jag och allt jag har, allt som står i min makt, alla mina förhoppningar, drömmar, ambitioner och planer, hela min familj, även min älskade barn är på altaret. I ljuset av korset måste jag söka hans rike och hans härlighet över allt annat. Bröder och systrar, Gud må inte be oss att offra våra barn som brännoffer. Men det betyder inte att han inte ber oss att vara villiga att lägga dem på altaret. Det svåraste för Emily och mig när vi lämnade Storbritannien för att komma till Sverige var att veta hur det kunde påverka våra barn. Vi visste att vi blev ombedda att lämna en bra kyrka. En kyrka med en fantastisk ungdomsverksamhet. Med fantastiska bibellärare som kunde lära ut bättre teologi och bibelundervisning till femåringar än de flesta kyrkor har i Sverige gör för sina vuxna medlemmar. En kyrka där de hade vänner och fantastiska förbilder. En plats där de har skulle predika evangeliet för dem specifikt minst 2 gånger i veckan. En kyrka som de älskade. Och vi visste att vi skulle komma till Sverige. Här skulle de gå till ett skolsystem där de får lära sig att kristendomen är en skämt och en lögn och att sekularismen är svaret. Men likt sett är det mycket mer troligt att om mina barn växer upp i Sverige kommer att de hata Kristus än om vi ständer i Storbritannien. Att komma hit kändes ibland som Gud bad oss att binda våra barns händer och lägga upp dem på altaret. Det var svårt och vi känner fortfarande smatten av det idag. Ändå är Gud inte skyldig mig någonting. Det finns inget lyfte om att han kommer frälsa mina barn för att vi kommer här. Min Gud är inte skyldig mig deras frälsning. Mitt enda hopp är att hans stora barmhärtighet mot dem på grund av Jesus och hans kors och allt han kan begära av mig, ingenting jämför med vad han redan har gett mig i Kristus. Han är inte skyldig oss någonting. Ändå förtjänar han vårt allt. Så, hur är vår andliga mognad? Vad gör vi när du känner att Gud ber dig att göra något? Att tro på något vi vill inte? Säger vi nej? Säger vi vill inte? Eller min? Eller tittar vi mot korset och ser Guds mäktiga hand av kärleksfull, generös försyn i våra liv och säger allt jag har är ditt. Använd mig som du vill. Forma mig som du vill. Han som inte skönade sin egen son utan lämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Därför uppmanar jag er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behöver Gud, er andliga gudstjänst. Låt oss be. Herre Gud, vi ser på Abrahams tro och vi förundras. Han hade lärt så mycket och kommit att lita så mycket på dig. Och vi tittar på honom och ser vi att vi kanske inte är så mogna i vår egen tro som vi först trodde. Vi ser hur vi inte har litat på dig. Hur vi har hållit tillbaka saker från dig. Även om du är oss trogen har vi så ofta visat sig trolösa. Ändå tackar vi dig att även om vår tro ofta misslyckas i din stora kärlek till oss gav du oss Jesus, din enfödde son, som ett offer, en ersättare i vårt ställe. Så att vi kan känna förlåtelse. Herre, om du skulle göra det, då vet att du är vår stora försörjare. Herre, kom genom din ande. Hjälp oss att känna och uppleva din närhet. Navaron av din perfekta kärleksfulla försörjning i varje ögonblick. I det vi än kämpar med just nu. Hjälp oss att veta. Du sover inte. Du har inte tappat kontrollen. Hjälp oss istället att lära oss att lita på dig, Gud. Må vi vara som Abraham kunde säga. På detta berg våra Herren förser. Amen.